بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Fortsätter gå igenom Durus al-Muhimma av Sheikh bin Baz rahimahullah. Vi har kommit fram till den 16:e lektionen, al-adab al-islamiyya, den islamiska etiken. Och från den islamiska etiken är as-salam, och att le, alltså att hälsa och att le. Och vad gäller att äta, att man äter och dricker med höger hand. Och hur man går in i moskén, hur man går hem, hur man går in i sitt hem, hur man går ut från moskén och från sitt hem. Vad man säger och hur man, vad man gör när man är resande. Att vara vänlig eller snäll mot sina föräldrar, sina nära släktingar, sina grannar, de äldre, de yngre. Att gratulera folk när de får barn eller när andra goda saker händer. Att ge kondolenser när någon har dött eller någon har drabbats av en musiba, en katastrof. Och andra viktiga egenskaper som muslimer måste ha. Det första som Sheikhen nämner är salam. Från islams adab är att man hälsar på varandra. Man säger assalamu alaikum. Och det här har Allah subhanahu wa ta'ala lagstiftat för att närma de troende och att sätta kärlek mellan dem. Det ökar kärleken mellan de troende. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Om ni hälsas med en hälsning, så hälsa då med en bättre tillbaka eller en likadan. Och denna aya finns i surat Nisa, vers 86. De lärda säger att börja hälsa är sunna. Att du börjar, du säger salam alaikum till en broder, det är sunna. Men om någon säger till dig assalamu alaikum, så är det wajib att besvara. Okay? Det är sunna att börja, men det är wajib att besvara. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala: om någon hälsar er med en hälsning, så ska ni hälsa tillbaka med en bättre eller en likadan. Och det finns tre sätt att hälsa på. Du kan säga assalamu alaikum, den kortaste. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mitten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, den längsta. Så om någon kommer till dig och säger assalamu alaikum, då måste du säga wa alaikum assalam, eller bättre wa alaikum assalam wa rahmatullah. Om någon kommer till dig och säger assalamu alaikum wa rahmatullah, då kan du inte bara säga wa alaikum assalam, för han sa wa rahmatullah. Allah säger bättre eller likadan. Så det minsta du får säga det är wa alaikum assalam wa rahmatullah, men det som är bättre att du säger wa barakatuh. Och samma sak om han säger alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, då måste du hälsa med denna hälsning wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Och man lägger inte till någonting efter det. Det är gränsen. Det finns inget wa maghfira, denna hadithen är svag, att man ska lägga till någonting, utan salam slutar där. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hängde ni med? Ja. Du måste besvara hälsningen med en likadan eller en bättre. Och profeten alaihissalam, han frågades: vilken är den bästa islam? Han sa: tut'imu at-ta'am wa tuqiru as-salam ala man ta'rif, ala man arafta wa man lam ta'rif. Att du matar dem, att du ger mat till folk, och att du hälsar på dem du känner och dem du inte känner. Det här är tecken på en persons goda islam. Att mata folk, det kan vara grannar och vänner eller vem som helst. Och att du ger salam till den som du känner och den som du inte känner. Och det här är en mycket viktig sak. Att salam är inte bara till dem som man känner, utan det är till alla muslimer. Och ett tecken för att domedagen är nära är att man bara ger salam till de som man känner. Det är tecken för att domedagen är nära. Men istället om du ser någon på gatan, du vet att han är muslim, så säger du assalamu alaikum. Att sprida salam mellan muslimerna är också en anledning till att få gå in i paradiset. Profeten alaihissalam, han sa: ni kommer inte att gå in i paradiset förrän ni tror, ni har iman. Och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Ska jag inte vägleda er till någonting som gör att ni älskar varandra? Afshu salama bainakum. Sprid salam bland er. Och den hadith berättad av Abu Huraira, den finns i Muslim. Så här finner vi att salam leder till vad? Kärlek mellan de troende. Och kärlek mellan de troende leder till iman. Och iman leder till Jannah. Ja. Salam, kärlek, iman, Jannah. Imran ibn Hussein radiyallahu anhuma, han sa, vi satt en gång, eller han berättade att en man kom till profeten alayhi salatu wassalam, och han sa assalamu alaikum. Så profeten sallallahu alaihi wasallam besvarade hans salam. Mannen satte sig och så sa profeten alayhi salatu wassalam ashr, 10. Alltså han får 10 hasanat. Och sen kom en till man och han sa assalamu alaikum wa rahmatullah. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam wa alaikum salam wa rahmatullah. Så sa han, när mannen satte sig, 20. Och så kom en tredje man och sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Han besvarades, mannen satte sig, och så sa profeten alayhi salatu wassalam 30. Och den här ditt finns i Abu Dawud och den är autentisk. Så man får 10 hasanat genom att säga den minsta, assalamu alaikum. 20 om du lägger till assalamu alaikum wa rahmatullah. Och assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. Och som ni vet så kommer man på domedagen, man kommer vara i behov av varenda hasanat. Du kommer inte ens vilja ge bort en hasanat till din egen far eller mor eller bror. Och du kommer bara säga nefsi, nefsi, mig själv, mig själv. Så alhamdulillah, det är något mycket lätt, eller hur? Man kommer hit, man säger salam alaikum, man är på jobbet, salam alaikum, man är i moskén, salam alaikum. En mycket viktig egenskap att man hälsar på de troende. Det finns vissa saker som man ska tänka på som har med just salam att göra. Man ska undvika att hälsa med handen. Salam alaikum. De säger, det är tillåtet om personen är långt borta och inte hör vad du säger. Okej, okay? Han är 200 meter bort. Och han hälsar på dig typ. Då säger du assalamu alaikum. Samtidigt som du säger assalamu alaikum så gör du med handen. För det är egentligen de kristna som hälsar, eller som du nämnde i hadithen, det är ahlul kitab som hälsar genom att vinka på varandra.
Om du inte skriker.
Nej, man behöver inte skrika. Det finns ett undantag som vi nämnde. Då är det till och med sunna att hälsa med handen. Vilket undantag var det? Ja. I bönen, barakallahu fik. I bönen så sa vi att om någon hälsade på profeten alayhi wasallam så gjorde han så där. Han liksom tog upp höger handen och hade handflatan neråt och hälsade på det sättet. Det är också sunna om man är när ett rum där det finns sovande människor, att man hälsar tyst eller lågt så att man inte väcker dem som sover. Och där har nämnts i sunna att profeten alaihissalatu wassalam hälsade på ett sånt sätt att han inte väckte den sovande och inte heller så lågt att den som var vaken inte kunde höra honom. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Det har också berättats i Sahih Muslim att profeten alaihissalatu wassalam han sa: yusallimu raqibu ala al-mashi. Den som rider hälsar på den gående. Och den gående hälsar på den sittande. Och de få hälsar på de som är många. Och i Bukhari, och de unga hälsar på de äldre. Så här lär vi oss också att det är sunna. Att om man sitter på en häst eller någonting, och Allah, eller man kanske även kan ta bil här, och du har en person bredvid dig som är gående, så är det du som ska börja med att hälsa. Om du går och du går förbi en muslim som sitter, så är det sunna att du börjar att hälsa. Och om du kommer och det finns en grupp av människor, så är det du som ska börja hälsa. Eller om ni är två och de är fem, så är det ni som ska börja hälsa. Och den yngre börjar att hälsa på den äldre. Men inget av det här är obligatoriskt, utan det är bara rekommenderat. För det har nämnts i sunna att till exempel profeten alaihissalatu wassalam gick förbi barn och hälsade på dem. Han gick förbi barn och hälsade på dem. Så de var yngre än honom. Men ändå så började han att hälsa på dem för att lära dem att man ska ge salam. Om vi är nu i en grupp till exempel, och någon kommer in och säger assalamu alaikum, måste alla säga alaikum assalam? Ja? Vad säger ni? Det räcker med att en gör. Det räcker med att en gör. Det är också rekommenderat att man säger assalamu alaikum när man kommer hem, när man går in i sitt hem. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Allah säger i surat An-Nur 61: om ni går in i ert hem, så hälsa då på er själva en välsignad hälsning från Allah. En välsignad och god hälsning från Allah. Surat An-Nur 61. Och det också nämns i hadith Jabir radiyallahu anhu i Sahih Muslim, att om människan kommer hem och säger assalamu alaikum och säger bismillah när han äter, så säger shaitan till de andra shayatin, eller de här djävularna som finns, säger att vi har ingenstans att sova och vi har ingenting att äta. Men om personen inte säger assalamu alaikum när han kommer hem, då säger shaitan vi har fått sovplats. Och han inte säger bismillah när han äter, då säger han vi har fått mat också. Både sovplats och mat. Så man hälsar när man kommer hem, även om man är själv, även om ingen är hemma. Man öppnar dörren och säger assalamu alaikum. Det är inte heller tillåtet att börja säga assalamu alaikum till en kafir. Som det här nämns i Sahih Muslim. Börja inte med att hälsa judarna och kristna med salam. La tabda al-yahuda wa an-nasara bis-salam. Så man ska inte, om du ser en kristen, så ska du inte säga assalamu alaikum, eller en jude, utan du hälsar på honom hej eller någonting liknande. Och om han hälsar på dig, där kommer problematiken. Om han säger till dig assalamu alaikum, vad ska man göra då? Ja? Wa alaikum, säger han. Det har nämnts i en hadith från Anas att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: om ahlul kitab hälsar på er, så säg wa alaikum. Och den hadithen finns i Bukhari. Men då säger vissa att det här gäller judarna. För judarna brukade säga assalamu alaikum, som betyder gift eller död. Må död vara med er. Och då så sa profeten assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hans dua är besvarad och deras dua är inte besvarad. Så vissa säger det här gäller bara judarna. Men det finns de ulema som Sheikh Albani, han säger om de ger en tydlig salam, och de säger assalamu alaikum, så kan man besvara det. Man kan säga wa alaikum salam. Han nämner vissa bevis på det, och han säger att den här versen är generell också. Allah alam. Det är också rekommenderat att man hälsar när man ska gå ifrån en kan man säga en sittning alltså. Som profeten sa, om någon av er kommer till en samling, så ska han hälsa. Och om han vill gå därifrån, så ska han också hälsa. Det är också rekommenderat att skaka hand. Och vi säger skaka hand, men vi menar inte ordagrant skaka hand. Eftersom att man håller handen. Man tar personens hand. Och att skaka är någonting som man gör här i väst. Taib. Det har nämnts i hadither att om två muslimer träffas och vi säger skakar hand, så faller deras synder så som löven faller från träden när man skakar på en gren. Så det är inshallah någonting som förlåter synder. Förstår ni att man gör, man säger salam alaikum, så håller man bara handen. Nej, inte skaka. Jag bara håller. Okej? Okay? Inte skaka. Ja, inte skaka. Nej. Så får man säga marhaban. Är det sunna? Ja? Nu vet araber säger marhaban. Välkommen. Är det sunna?
Det betyder ingenting.
Ja? Men är det sunna? Ja eller nej? Ja? Nej, det är sunna. Mashallah. Dalil. Profeten alaihi salam, han sa marhaban umhani. Den här kvinnan umhani, han sa marhaba till henne. Så inshallah, det har nämnts i sunnah att man kan säga det. Men självklart, man, när man träffar en muslim så säger man inte marhaba det första man säger, utan du säger salam alaikum, marhaba, ahlan wa sahlan, hayak Allah och så vidare. Inshallah, marhaba. Om du vill ha som avsikt att följa profeten alaihi salam, så är det, får du belöning för det. Bi'idhnillahi ta'ala. Det också nämns från Umar att han sa kayfa anta. Hur mår du? Och så vidare. Man kan hälsa kif haluka, kif anta, kif asbahta och så vidare. Det här var kortfattat gällande att ge salam. Sen säger Sheikhen al-Bashasha att le mot sina bröder. Abu Dhar berättar från profeten alaihi wasallam att han sa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Säg inte ner på någon god gärning, även om det är att du ska möta din broder med ett leende. Och den här hadithen är jätteviktig. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Du ska inte se ner på någon god gärning. Och det gör vi ofta. Vi tänker, men vad är det här? Det är inte värt någonting, eller hur? Du ska ta bort en glasbit från vägen. Vad är det för någonting? Får man belöning för det? Ja. Ska man se ner på det? Nej. Det kommer en fattig person. Du har en krona i fickan. Ska du tänka att det är ingenting? Kan du ge den? Du kan ge den. Det är någonting. Och profeten alaihissalam var samma sak. Frukta elden om det så är med en halv daddel. Alltså att du ger bort till en fattig. En halv daddel. Det minsta man kan tänka sig. Och det var en hadith om en man. Han sa att en dinar eller en dirham vann över flera tusen dinar eller dirham. Alltså den personen fick mera belöning. Hur? Personen som hade, han gav en dirham. Han ägde två stycken. Han var fattig själv, han ägde två stycken. Och personen som gav flera tusen, han hade kanske flera hundratusen. Så han gav bort en liten del av sina pengar. Medan den fattiga gav bort hälften av sina pengar. Så han fick mera belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska inte se ner på goda gärningar. Även om det är att möta sin broder med ett leende i ansiktet. Det får du belöning för. Som du sa det i hadithen. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Att du ler i din broders ansikte är sadaqa. Det är al-musa. Berättad av Bukhari i Adab al-Mufrad. Och den är autentisk. Och Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, han sa ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Jag såg aldrig profeten alaihi wasallam, inte en enda gång efter att jag hade blivit muslim, förutom att han låg i mitt ansikte. Så hela hans liv som muslim, varje gång han träffade profeten alaihi wasallam, så låg han i hans ansikte. Det är sunna att le i folks ansikte. Och det är inte rekommenderat att man är sur. Vi känner till Abasa wa Tawalla. Man ska inte vara sur om man träffar sina muslimska bröder. För det smittar också av sig, eller hur? Om man får en kanske dålig känsla. Om personen kommer och ser sur ut. Men om man ser glad ut, det smittar också av sig i samhället. Och det tyder också på att personen har ett friskt hjärta. Förstår ni? Att han är en öppen person och han har ingenting att dölja liksom. Men man kanske inte ska gå och le i alla människors ansikten, utan det finns de som inte förtjänar det, som Allahs fiender, de som kritiserar och förtalar islam och så vidare. Det är inga människor du ska gå och le i ansiktet, eller de som gör bid'a, som innoverar saker i islam, förutom om man vill göra da'wa på dem. Från islamisk etik är också att man äter och dricker med höger hand. Det har berättats från profeten a.s.w. att han sa: om någon av er äter, så låt han äta med sin höger hand. Och om han dricker, ska han dricka med sin höger hand. För sannoliken så äter shaitan och dricker med sin vänster hand. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Är det wajib eller rekommenderat att äta med höger? Wajib. Ja, inshallah, det är det som är korrekt. Vissa vill man säga att det är rekommenderat, men hadithen är klar och tydlig på att man ska äta med höger. Och ni känner till den händelsen då en man satt och åt med profeten a.s.w. och han åt med vänster. Och så sa profeten a.s.w. ät med höger. Och mannen sa: jag kan inte. Men han sa inte, alltså han menade inte, han var högmodig. Han bara ville inte. Han sa: jag kan inte. Och då så sa profeten a.s.w. mastata'at. Du kommer inte heller att kunna göra det. Och då sa att mannens arm blev direkt förlamad, för att han vägrade att acceptera profetens beordring a.s.w. Så om det skulle vara någonting rekommenderat, så ska han inte få det här straffet. Utan det är någonting som är obligatoriskt. Och vi muslimer har blivit förbjudna från att efterlikna shaitan. Det är också en annan grej. Om du finner en hadith som nämner att si och så brukar shaitan göra, så gör inte det. Då förstår man att det är någonting haram. För vi muslimer får inte efterlikna shaitan. Det är också sunna när man äter att man säger bismillah. Och att man äter det som ligger närmast. Eller vi kanske kan säga det är wajib att säga bismillah. Och att man äter det som ligger närmast. Profeten a.s.w. han sa till en pojke: ya ghulam, sammilla wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Pojke, nämn Allahs namn, ät med höger hand och ät från det som ligger närmast dig. Ni vet, förr i tiden och i många arabiska länder så äter man tillsammans på ett fat. Eller hur? Och även i Afrika och så vidare. Man äter tillsammans på ett fat. Och det är också en sak som är rekommenderad. Så då får man mera välsignelse i maten. Då ska man äta det som ligger närmast. Du ska inte börja äta i mitten eller på den andra sidan. Förutom om du vet att personen du äter med tycker att det är okej. Tayyib. Anas radiallahu anhu berättade att han åt med profeten a.s.w. Och det fanns dubba, det fanns pumpa. Pumpa i den här, du vet den här som de gör Halloween. Den här orangea. Det var pumpa i maten och han såg hur profetens hand a.s.w. typ jagade, han letade efter den här pumpan i tallriken. För han tyckte om den. Och då så sa Anas: efter den dagen tyckte jag om pumpa. Ja. Men i alla fall, det är bevis på att han åt från alla sidor av tallriken för att Anas tyckte att det var okej. Okay. Men generellt så äter du från din sida. Och det finns en hadith som säger att Allah sänder ner baraka i mitten av maten. I mitten av maten sänder Allah ner baraka, så man ska äta från sin sida och äta inåt tills man kommer mot mitten. Och den mest älskade maten hos Allah är den med mest händer. Som den som mest händer äter av. Inte, no. Det är en hadith att den mest älskade maten hos Allah är den som mest händer äter av. No. Och vissa sahaba kom en gång och klagade och sa: Rasulullah, vi äter och vi blir hungriga snabbt efteråt. Och det är också kanske något som vi känner igen, eller? Du äter efter en timme, är du hungrig igen, eller två timmar. Han sa: la'allakum tatafarraqun, ni kanske splittras, alltså ni äter själva. De sa: ja. Han sa: gör inte det. För baraka, det är ni äter tillsammans. Så allt är alltid bra om man går på restaurang eller någonting. Man äter tillsammans från samma tallrik. Så blir man inshallah mätt länge. Och det är också någonting som man märker när man äter. Du äter en liten bit, lite mat och du blir mätt. Ibland, subhanallah, man tänker: hur ska det här räcka till alla oss? Men det, ibland man kanske inte orkar äta upp maten. Det är baraka. Eller hur, man käkar så i Yemen också. Ne? Taib, vi sa att man ska nämna Allahs namn. Hur exakt ska man nämna Allahs namn? Ska man säga Bismillah, Bismillah, Rahman, Rahim? Vad ska man säga? Bismillah, bara. Den hadith, profeten Alaihissalam, han sa, om någon av er äter så ska han säga Bismillah. Och om han glömmer ska han säga Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Så den här hadithen är ett bevis på att man säger bara Bismillah. Och man ska inte säga Bismillahirrahmanirrahim. Det är också en sunna när man äter att man inte lutar sig mot någonting. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, inni la akul muttakian. Jag lutar mig inte när jag äter. Förstår ni luta? Att du lutar dig mot en vägg eller bakåt mot en stol. Det är inte rekommenderat heller. Och den hadithen finns i Bukhari. Inte haram, men det kanske inte är någonting som är rekommenderat. Vad gäller mat är det också viktigt att man inte kritiserar mat. Man säger, vad äckligt, uff, jag hatar den här maten. Abu Huraira, han sa till Rasulullah alayhi salatu wasalam, ma'aba Rasulullah sallallahu alayhi wasalam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Han sa, profeten alayhi salatu wasalam klagade aldrig på någon mat. Om han tyckte om den så åt han den. Om han inte tyckte om den så lät han den vara. Han sa ingenting. Som när Khalid ibn Walid åt ödla, ökenödla framför honom. Och så sa han typ, vet du vad det är för någonting? Till profeten alayhi salatu wasalam. Då sa han nej, han sa det är ödla. Och då tog han bort handen. Han sa ingenting. Han sa inte, vad äckligt. Han tog bort handen. Och då så sa Khalid, är det haram? Direkt. Han sa nej, det är inte haram, men vi brukar inte äta det där jag kommer ifrån. Alltså Mecka. Vi brukar inte äta ödla. Så man klagar inte på mat. Och det är någonting som tyvärr många gör idag. Och kanske speciellt barn. De hela tiden säger vad äckligt och äk. Och jag hatar och jag älskar inte. Och jag vet inte vad de säger. Det är ingenting som är... Vi ska lära våra barn att bara säga nej tack, jag vill inte ha. Eller? Och vi själva. Det är bra, tack. Nej, ta någonting annat. När man har ätit färdigt är det sunna att man, om man har ätit med fingrarna, att man slickar på fingrarna eller suger på fingrarna. För det har, finns en beordring av profeten alayhi salatu wasalam, då han sa, ni vet inte i vilken av maten som al-baraka finns, välsignelsen finns. Alltså det kan finnas i det här sista som är på fingrarna. Och den hadithen finns i Muslim. Och sen när man har avslutat sin måltid så tackar man Allah subhanahu wa ta'ala. Och även efter att man har druckit. Om du kommer nu och dricker ett glas vatten, du tackar Allah och säger alhamdulillah. Det är något som Allah tycker mycket om. Att du tackar honom för den maten du har fått. Taib. Vi går vidare. För en islamisk etik är också att man tänker på de sunna som finns när man går in i moskén och i sitt hem. Och när man går ut från moskén och sitt hem. När man går in i moskén så börjar man med högerfoten och man säger Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma ftah li abwab rahmatika. Taib, duan känner ni till inshallah ta'ala. Den finns i Sahih Muslim. Och när man kommer hem så nämner man Allahs namn som vi sa, eller hur? Och man hälsar, man säger assalamu alaikum. Så att shaitan inte kommer in i ens hem. Och hadithen säger man nämner Allahs namn. Taib. Och att säga assalamu alaikum är att nämna Allahs namn. För assalam är ett av Allahs namn. Och när man går ut från moskén så börjar man med vänsterfoten och man säger Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Alltså samma sak. Den första då säger man Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Och alla öppna till mig barmhärtighetens dörr. Och när man går ut Allahumma inni as'aluka min fadlika. Och alla jag ber dig från din dygd. Från din nåd. Och den finns i Sahih Muslim också. Och när man går ut från sitt hem Så kan man säga bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Och då kommer man också inshallah tala för skydd från shaitan. Sen säger sheikhen, och när man reser är det också vissa viktiga saker som man ska tänka på. Att man till exempel tar farväl av de som man lämnar kvar. Och man säger du'an. Man säger astaudi'akum Allah alladhi la tudhi'u wada'iyahu. Det finns vissa du'a som ni finner i du'a-böckerna som man säger till de som man lämnar, och de säger också en du'a till den som reser. Och sen att man säger du'a för själva resan. Det är ganska lång, det finns också i du'a-boken. Och att man reser, att man också tar de rochas, de underlättelser som finns. Allah har tillåtit för människan som reser att förkorta bönen. Alla böner som är 4 raka kan du be 2. Dhuhr, asr och isha ber man 2 raka. Och om det finns ett behov så ber man dem tillsammans. Man ber dem ihop. Alltså dhuhr och asr. Mellan, från det att dhuhr börjar tills det att asr slutar. Alltså mellan dhuhr och maghrib. Mellan dhuhrs början och asr slut. Så får man be dhuhr och asr tillsammans. 2 raka, 2 raka. Och maghrib och isha får man också slå ihop. Från maghribs början tills ishas slut. Som är när slutar isha. Den bästa tiden är halva natten kan vi säga. Nej, men den absolut sista tiden är fajr. Men man ska inte vänta mer än halva natten. Det är också sunna för den resande att han stryker över sina strumpor. Han får göra det 3 dagar och 3 nätter. Till skillnad från den som är bofast, hur länge får han stryka? 1 dygn. Det här är 3 dygn om du är resande. På villkor att du inte har tagit av dem och så vidare. Man får också bryta fastan om man är resande. Det är tillåtet att bryta fastan i Ramadan. Men vad är det som räknas som resa då? Hur många kilometer? Ja. Vad säger ni? 70, 80. Ja, vad säger ni? Nej, man går tillbaka till seden. Det som räknas som resa, det är resa. För Allah nämner resa i Koranen. Och han nämner inte kilometer. De flesta ulema säger att det är runt 77 kilometer. Men det finns inget riktigt bevis för det. De säger den här yom wa leila. Eller vad är det? Ett dygns resa och så vidare. Att det blir ungefär 77 kilometer. Men det finns inget bevis för det. Och ett argument som Sheikh Ibn Uthaymin också nämnde, det var ett starkt argument. Han sa att sharian har inte kommit med såna här precisa bestämmelser. Det betyder att om en person reser 76 kilometer och 999 meter så får han inte be kort. Förstår ni? Eller hur? Det fattas 1 meter. Och hur i hela världen ska han veta det? Ja, att nu har jag rest 76 kilometer och 999 meter. Det är omöjligt. Och speciellt förr i tiden. Nu kanske du har någon apparat eller någonting. Men förr i tiden är det omöjligt. Och sharian har inte kommit med sådana saker som är svåra. Så därför går man tillbaka till seden i landet. Allt som räknas som resa, det är resa. Det kommer frågor. Är man resande om man åker till Uppsala? Ja. Det kan man. Jag tycker det i alla fall. Man är resande. Örebro, hit och dit. Man är resande. Om man jobbar som lastbilschaffis då? Du kör fram och tillbaka, Örebro. Får du förkorta bönen? Det är ditt jobb, du gör det varje dag. Får du förkorta bönen? Ja? Jo, du får det. För du är resande. Vi går tillbaka till avsikten. Taib, en person jagar. Han jagar rådjur, säger vi. I skogen här, i Kista. Och springer efter ett rådjur. Och fortsätter 80 kilometer och jagar djuret. Eller ett bättre exempel som Ibn Taymiyyah säger, på en båt, du fiskar utanför Stockholms kust här. Och båten åker iväg. Alltså, inte med flit alltså, den åker iväg 80 kilometer. Är du resande då? Nej, för du har inte avsikt att resa. Det är skillnaden. Även om den skulle åka till Finland båten. Du har inte avsikt att vara resande. Det är skillnaden. Så länge du har avsikt att vara resande så får du förkorta bönen. Och en annan viktig sak gällande resa är att om du ska åka till exempel till Egypten eller någonting och du är på väg mot Arlanda, så fort du har lämnat Stockholm bakom dig så får du förkorta bönen. Så fort du har lämnat de sista byggnaderna, du har kommit ut från Stockholm, då är du resande. Då får du förkorta bönen och slå ihop bönen. Även om det är 10 kilometer. För du är på väg till ett mål som är långt borta. Du är resande. Du behöver inte nå målet. Utan så fort du har lämnat staden bakom dig så får du förkorta och slå ihop bönen. Som profeten Al-Aisatasan brukade slå ihop bönen eller förkorta den i Dhul-Hulayfa utanför Medina. Som är, vad är det, 10 kilometer. Det är väldigt nära Medina i alla fall.
Man gör en jämna när man ska resa. Inte förkorta.
Allah. Hemma? Jag vet inte, Allah. Det är en fråga som ofta kommer upp. Om man får slå ihop bönen när man fortfarande är i stan utan att förkorta den. Precis innan resan. Du kan be på Arlanda också, det är lugnt. De har ju en bönesal. Inga frågor. När man reser är det också sunna att man har en emir. En ledare, om man är mer än 3 stycken. Man utser en emir som är en slags ledare. Inte att han bestämmer allting och man måste lyda honom i allting, men en person som man går tillbaka till, berättar vad man ska göra, frågar om råd och så vidare, och det kanske är den som är äldre eller den som har mest kunskap. Det här var några saker gällande resa. Det är också sunnet att resa på torsdagar, och resa är qita'atu min al-adab. Det är ett straff att resa, kan man säga, ett slags straff. Alltså det är jobbigt, det är mashaqqa att resa. Det är svårt. Och som de säger, svenskarna, borta bra men hemma bäst. Det stämmer också. Alltså, resa är jobbigt. Du har inte ditt hem, du har inte dina kläder, du har inte din dusch, du har inte hit och dit. Så det är ganska jobbigt att resa. Och när man kommer hem är det också bra att man inte överraskar sin familj mitt i natten. Det har nämnts i sunna, man ska inte överraska familjen mitt i natten. Utan man ska låta kvinnorna förbereda sig, alltså borsta håret och tvätta sig och byta kläder och så vidare. Så att man inte kommer hem och får en chock. Det var några saker gällande resa. Och påminn mig sen om jag har glömt något. Sen säger Sheikhen Birrul Walidain att man är snäll och lydig mot sina föräldrar och sina släktingar. Och det här är bland de bästa sakerna man kan göra. Den bästa av lydnader är att man är bland de bästa av lydnader är att man är vänlig, snäll och lydsam mot sina föräldrar. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämnde Allahs rätt, han nämnde sin rätt och föräldrarnas rätt tillsammans. Taib. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَانًا. Allah har bestämt, er herre har bestämt att ingen annan än han ska dyrkas och att ni ska vara snälla mot era föräldrar. Så han nämnde här den största skyldigheten som finns, tawhid. Och tillsammans med det nämnde han att man är snäll och vänlig mot sina föräldrar. Surat al-Isra 23. Och Allah nämnde uquq al-walidain, olydnad mot föräldrarna tillsammans med shirk, som är den största synden som finns. Så lydnad är en av de bästa sakerna som finns. Olydnad är en av de värsta sakerna som finns. Isra 23. Allah säger: "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn." Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Vi har beordrat människan att vara snäll mot sina föräldrar. Hans mor bar honom i svårighetsperioder efter svårighetsperioder och ammade honom i 2 år. Ni ska vara tacksamma mot mig och era föräldrar. Till mig kommer ni att återvända. Surat Luqman, vers 14. Och det finns jättemånga bevis på att man måste vara snäll mot sina föräldrar. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa: jag frågade Allahs sändebud alayhi salatu wassalam, vilken är den mest älskade gärningen hos Allah? Han sa att be bönen på dess tid. As-salatu fi waqtiha. Sen sa jag, vad kommer sen? Då så sa han, birrul walidain. Att vara snäll mot sina föräldrar. Och jag sa, vad kommer sen? Han sa, al-jihadu fi sabilillah. Att strida för Allahs skull. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och kolla här på ordningen. Vad kommer först? Salah. Och sen? Föräldrarna. Och sen? Jihad. Fi sabilillah. Och det är många saker som många inte tänker på. De tror direkt att jihad är bäst. Att vara snäll mot sina föräldrar har också en väldigt, väldigt hög nivå i islam. En man kom till profeten alayhi wasallam och han sa: jag vill göra bay'a, lojalitetsed till dig, att göra hijra och jihad tillsammans med dig. Och då så sa Allahs sändebud till honom: lever dina föräldrar eller någon av dem? Han sa: ja, båda lever. Så sa han: fatabtaghi al-ajr min Allah ta'ala. Söker du belöning av Allah ta'ala? Han sa: ja. Han sa: gå tillbaka till dina föräldrar och behandla dem väl. Och den är berättad av Muslim. Och det finns en liknande hadith om en man som kom och han sa: ja Rasulullah, jag har kommit till dig, jag har lämnat mina föräldrar gråtande bara för att jag vill göra hijra och jihad med dig. Han sa: gå tillbaka till dina föräldrar och få dem att le precis som du fick dem att gråta. Ja. Och en annan hadith: för fihi ma fi jahid. Alltså, gör jihad med dina föräldrar. Ta hand om dina föräldrar istället. Och att vara vänlig mot sina föräldrar är också en anledning och en orsak till att få gå in i Allahs paradis. Abu Huraira berättar att profeten alayhi salam han sa: ragima anfuhu, qila man ya Rasulullah, qala man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-jannah. Profeten alayhi salam sa i den här hadithen: ragima anfahu. Det betyder så här, typ, må han få smuts på näsan. Alltså det är mycket fult. Han är en förlorare, kan man säga. Vilken förlorare. De sa: vem ja Rasulullah? Han sa: den personen som lever och hans föräldrar, de är gamla. Alltså båda av hans föräldrar lever tillsammans med honom. Och personen går inte in i paradiset. Alltså han var inte snäll mot sina föräldrar. Och tog inte hand om dem och var inte vänlig. Och vad som menas här är att om han lever och tar hand om sina föräldrar så kommer han att få gå in i paradiset. Och om han inte går in i paradiset så är han en förlorare. Och det sades också en hadith att al-walid awsat abwab al-jannah. Att föräldern är paradisets mitt dörr. Och den finns i Tirmidhi och Ibn Majah. Och profeten alayhissalam sa också till en man. Han sa: har du en mor? Då mannen kom och ville kriga. Han sa: har du en mor? Han sa: ja. Han sa: håll fast vid henne. För sannoliken så ligger paradiset vid hennes fötter. Och den finns i Nasai. Och den är inshallah ta'ala autentisk. Falzamha fa inna al-jannata tahta aqdamiha. Håll dig till din mor, för sannoliken så ligger paradiset under hennes fötter. Och Sheikh Albani säger att den hadithen är hasan. Och det finns massor med hadither. Allahs välbehag är i föräldrarnas välbehag. Och Allahs ilska är i föräldrarnas ilska. Ja? Om du vill göra Allah nöjd, gör föräldrarna nöjd. Om du vill göra Allah arg, gör föräldrarna arg. Och att vara snäll och vänlig mot sina föräldrar leder också till längre liv och rikedom. Det här är något som många inte känner till. Du får belöning i det här livet. Man sarrahu an yumad yamud lahu fi umrihi wa yuzadu fi rizqihi falyabru walidayhi walyasil rahimahu. Låt den som vill leva längre och få pengar vara snäll mot hans föräldrar och hålla familjerelationer. Så det här är en mycket stor belöning. Man får pengar och man får mer välsignelse i sitt liv. om man är barmhärtig och snäll mot sina föräldrar. Hur kan man då vara snäll mot föräldrarna? Man tjänar dem. Man städar, diskar. Man ger dem mat, kläder. Man försörjer dem om de inte har pengar. Och man lyder ens föräldrar i allting som är gott. Lydnad och allt som är gott. Och det enda som man inte ska lyda dem i, det är synd. Till Allah subhanahu wa ta'ala. Om de säger åt dig att synda så ska du inte lyda dem. Men annars så ska du lyda dem i allting. Och man ska också vara ödmjuk och barmhärtig mot dem. Som Allah nämner i surat al-Luqman. Att man ska sänka ödmjukhetens och barmhärtighetens vinge för dem. Det är också från adab att man inte kallar dem med deras namn. Om din pappa heter Ahmed så ska du inte säga ja Ahmed. Utan du ska säga ja Abati, ja Abi. Ja walidi och så vidare. Det är från respekt att man gör det. Pappa, far och så vidare. Som ni vet att profeten Abraham alaihi salam, vad gjorde han? Ja abati. Han sa ja abati. Baba, Allah alam om det är arabiska, alltså, det är slang. Och att man också ger dem företräde. Man ger dem företräde. Om man öppnar dörren till exempel, man låter dem gå in först. Om man ska äta eller dricka, de får alltid komma först. De får företräde. Ni känner till hadithen om de tre personerna som blev fast i en grotta. Ja, från Ben Israel. De gick in i en grotta för att ta skydd från regnet. Och så kom det ett stort stenklot och täckte grottan. Och de kunde inte komma ut. Och då så sa de, låt oss be till Allah och nämna goda gärningar vi har gjort. Så kanske Allah kommer att ta bort den här stenen. Det här stenklotet. Och då så sa en av dem. Att Allah, du vet att jag hade två föräldrar. Som jag brukade alltid ge dem mat och dryck och sånt. De var gamla. Och en dag när jag var ute för att mjölka. Jag tog hand om mina får och så vidare. Så hände någonting och jag kom hem jättesent. Och de hade somnat. Och mina barn var hemma och väntade på mat. Den här mjölken, de var jättehungriga. Och jag ställde mig vid deras säng och höll mjölken i handen tills de vaknade. Och lät dem dricka först. Fast mina barn skrek hela natten av hunger. Och om du vet att jag gjorde det här för din skull, så ta bort stenen. Så Allah tog bort en, öppnade, liksom gjorde en öppning. Inte helt och hållet, men sen kom de andra två och nämnde andra saker de hade gjort. Och stenen togs bort. Så den här mannen gav företräde till sina föräldrar framför sin fru och sina barn. Och sen att man älskar för dem det man älskar för sig själv. Och man hatar för dem det man hatar för sig själv. Eller hur? Och att man ber för dem. Man ber Allah att förlåta dem. Att ha barmhärtighet över dem. Att de ska få in i paradiset. Att de ska bli friska och så vidare. Och att man är snäll mot deras vänner. Det är också en viktig sak. Om pappas kompisar eller mammas kompisar kommer hem. Så är man snäll mot dem. Eller om man träffar dem ute och så vidare. Eller hur? Även efter det att de har dött föräldrarna så ska man vara snäll mot föräldrarnas vänner. Och det är nästan omöjligt att, vad kan man säga, betala tillbaka all den välsignelse man har fått av sina föräldrar. För de lärde sig, om det inte vore för Allah och dina föräldrar så skulle du inte ens finnas. Ja, kan du betala tillbaka det? Pengar. De säger en hadith, den enda gången, det kan vara nästan likvärdigt, är om du skulle finna din mor eller far som slav. Alltså någon har tagit dem som slav. Du köper dem fria, du köper dem och sen friar du dem. Då har du typ betalat tillbaka. Men det här är ju någonting som nästan är omöjligt. Så man måste vara väldigt tacksam mot sina föräldrar. Inte skrika på dem. Som alla säger, wa la taqullahuma uffin. Du ska inte ens säga uff. Om de säger diska, städa någonting. Uff, jag pallar inte. Ja, och så vidare. Du får belöning för det. Du får ajr. Ja? För hasanat. Kanske mer än hundratals salat. Allah alam. Hur mycket du får om du är snäll mot dina föräldrar. Och sen nämner vi den sista. Att man är snäll mot sina släktingar. Naam. Det nämndes i en hadith att en beduin kom till profeten alaihi salam och han sa: berätta för mig vad som får mig till paradiset och vad som skyddar mig från elden. Han sa: dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. Etablera bönen, betala zakat och håll släktbanden. Alltså håll kontakten med dina släktingar. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och som vi sa, att hålla familjerelationen faller också in under det här med att man får längre liv och man får rikedom från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att hålla familjerelationen är att man inte på något som helst sätt skadar sina släktingar. Utan man hjälper dem ekonomiskt, man hälsar på dem, man gör dua för dem, man påbörjar det goda, man förbjuder det onda, man ger dem nasiha. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa anzir ashirataka al-aqrabin, och varna dina närmaste släktingar. Han sa det till profeten Muhammad alaihissalam: varna dina närmaste släktingar. Eller hur? Du kan ge dem pengar, mat och så vidare. Men om de är vilse och du inte ger dem nasiha, vad händer då? Då kanske de går till elden. Så ta vara på att ge dem nasiha, råd. Se det här haram, du måste göra si och så. Det är också ett sätt att vara snäll mot sina släktingar på. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.